Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Hello fans, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Fans, ja det var sett. Idag ska vi åka tidsmaskin. Jag tänkte bara som hastigast nämna att denna gången blev det en podd för att jag häromdagen gjorde en podd som blev så usel att jag faktiskt direkt efter att den var färdiginspelad kände att det här kan jag aldrig släppa ut. Den handlar lite om Gene's box och framförallt om Gene Simmons, människan, och jag vill göra honom rättvisa en gång i tiden och göra en riktig podd om honom. Jag hade av olika anledningar haft en rätt så taskig arbetsdag, så att det blev en taskig podd. Och när jag hade gjort den och slängt den kände jag att okej, har jag tagit slut nu? Det hoppas jag inte att jag har. Så att jag tänkte, jag måste göra någonting annat. Vad vill jag göra då? Tänkte jag. Och sen så vill jag åka tidsmaskin. För någonting Hotter Than Hell har växt sig stark på något sätt senaste tiden i mitt lilla liv. Så jag tänkte, den vill jag prata om. Och jag vill prata om tiden kring den. Nu är jag fullt medveten om att jag har gjort ett avsnitt som heter Det magiska året 1974. Och det blir säkert upprepningar därifrån, men det har jag glömt. Jag vet inte vad jag sa i det avsnittet, jag har aldrig lyssnat på det själv. Så alla ni som tycker att det blir upprepningar, ni kan väl sätta er ner och lyssna igenom båda avsnitten, det förra och även detta då, så kan ni föra lite anteckningar, och när ni har fört dem så kan ni skicka dem till varandra och rätta, och så kan ni se, och den som då har haft flest rätt kan ju se till den andra att jag vann. Men jag vill inte att det blir något bråk och sånt, för att det ställer jag inte ut på, utan rätta gärna och berätta inte för mig, jag vill inte veta, men ni kan väl prata med varandra. Det är en underskattad konstform i världen, det att prata med varandra. Nu för tiden ska det mest sittas och hatas med varandra, och det tycker jag är en underlig inställning. Det är roligare att prata, och framförallt då kanske prata om ett band man tycker om eller en skiva man håller för sig själv. Jag måste bara snabbt nämna, jag vill ju ändå inte låta Gene Simmons-boxen passera helt obemärkt förbi oss. Hiskeliga priser, det visste vi redan, det är Gene Simmons. Det rör sig inte om välgörenhet. Jag hoppas att det kommer en normalprisad box efter att han har gjort allt det här, så kanske det kommer en 3000 kronors box. Jag tittar på Metallicas nya Master of Puppets box som är helt fantastisk och sådär. Innehåller hur mycket som helst, och så kostar den 1700 spänn. Jag menar, om man släpper en box med 150 låtar och en bok för 3500 så köper jag den. Det är inget snack om saken. Men alla de här halva miljonerna och sånt, de får ni andra, ni som har pengarna, hålla på med. Jag önskar er alla lycka till, ni som ska köpa och träffa honom. Och jag hoppas verkligen att musiken läcker ut, för det är det här jag skulle vilja poängtera, det här att för mig så handlar det inte om att jag vill höra de här låtarna för att jag vill höra 150 nya Gene-låtar och det blir skitbra plattor alltihop. Jag vill höra kontexten, jag vill höra utvecklingen av en av mina favoritartister. Jag hoppas att Eskimo Sun är med från hans första publishing tape 1969, därför att som vi alla vet så är Eskimo Sun det Only You på The Elder-skivan som han tröskade i många, många år innan den då fick en plats på en Kiss-skiva. Och hur mycket sånt guld finns där inte? Det handlar inte om att låtarna måste vara bäst. Alla måste inte vara Calling Dr. Love, utan det kan finnas låtar som är dåliga men som är embryo till någonting vi älskar. Och det är det jag vill komma åt. Så jag hoppas verkligen som sagt att det kommer en box som jag kan köpa för mina pengar. Så de pengarna jag har, och för jag vill gärna ge Gene lite av mina pengar. Det har jag gjort i hela mitt liv och det tänker jag inte sluta med nu. Men jag tänker inte ge honom så mycket pengar så att jag skuldsätter mig för det. För det finns ingenting som är värt det. Med det sagt, om någon köper en box och vill prata lite om den av olika anledningar, så kontakta mig sen, så kan vi väl se om vi kan prata lite och se vad vi kan komma fram till. Det var det om Gene-boxen. Vad har vi med? Jo, september. Crazy Nights firar 30 år denna veckan. Jag kan inte poängtera nog hur mycket jag tycker om den skivan och hur viktig den har varit för allt jag har gjort i hela mitt liv. Jag förstår, jag vet att många av er inte tycker om den. Jag vet att många tycker att tiden är förfärlig, bla bla bla, och det är helt okej, det får ni gärna tycka. Men utan den, ingen Alex Room Service, inga föreläsningar, inget passionerat intresse kanske. Så något gott har den fört med sig i alla fall. Även för er som tycker att det är sämre än Metallicas Lulu. Fast det kan det väl inte finnas någon som tycker. Nej, sidospår. Och det är även 30 år sedan Ace spelade på Beacon. Igår, faktiskt den 12 september, så spelade Ace på Beacon 1987 med Frehley's Comet. Och jag tycker det är värt att uppmärksamma i sin litenhet. Är det en rolig detalj. Säkta att 12 och ett halvt år efter att Kiss var där så återvände Ace till Beacon. Framförallt så 1987 var det ju fruktansvärt roligt att vara Ace Frehley-fan. Eftersom han gav sig ut på sin första turné i USA på många, många herrans år. Och låtlistan var rätt så bra med Shock Me, Rocket Ride, New York Groove, Juice, Rip It Out. Ni fattar. Det måste ha varit väldigt spännande och väldigt kul att vara Kiss-fan då, som uppskattade det Kiss gjorde då. Därför att Kiss själva gick ut på en turné där de spelade lite gamla låtar igen och sådär. Och Ace fanns ute på turné och så vidare. Det var bara Peter som skulle varit ute, så hade det cirkeln varit sluten. Såg man Ace, vad var det? Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Någonstans i USA 87 så fick man faktiskt se Peter komma ut och jamma lite på Juice. Och det var lite fräckt, kan man ju tycka så här i efterhand. Nåväl, en liten passus också. Doris, katten här, hälsar och tackar för all uppmärksamhet hon fick efter förra avsnittet. Jag är övertygad om att hon inte har gjort sitt sista framträdande. Men hon tackar för alla muntra tillrop och glädjetjut. Så tack om jag, eller vad man nu kan tänka sig. Nåväl, on to prettier things. Ska vi prata lite om Hotter Than Hell här? Det finns ju någonting bara med omslaget på den som varken debutskivan eller Dress to Kill lyckades fånga. Det finns någonting som fångar, i alla fall mig, omedelbart. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det måste ha varit kring 85-86 som jag fick tag i den första gången. När man var ganska ung pilt i Helsingborg på 80-talet så fanns det skivaffärer att gå till. Men var man 7 eller 8 år gick man ju inte på stan själv, så att jag var alltid beroende av att någon form av släkting skulle till Domus så jag kunde gå in i Domus skivaffär. Och där fanns ju inte alltid hela backloggen. Backlisten heter det kanske. Vilket betyder att när jag och min kusin runt 1983 eller 84, var på Domus skivaffär i Helsingborg. Vi fick välja varsin Kiss-skiva. Eller varsin skiva, och vi tog varsin Kiss-skiva. Jag tror han tog Love Gun och jag tog The Elder. Och jag la ju ingen värdering i det, att Kiss inte var på omslaget. Och nu blev det symfonirock, utan det stod Kiss på skivan, alltså var den bra. Och det var ju sant. Men Hotter Than Hell, jag misstänker att den dök upp i mitt liv ganska sent. Det kan faktiskt ha varit runt tiden här kring 86, något sånt. För jag fick den nog på kassett också först. Det dröjde innan jag höll den i min hand, om man säger så. Men det spelar ingen roll. Men det den har, det är ju ett omslag som är intressant. Debuten, första skivan, är ju ett väldigt fult omslag, måste jag tycka. Som inte hade sådär vansinnigt mycket med bandet i sig att göra, mer än att det visade upp 4 sminkade herrar. Men det var till och med fel smink, och ingen av dem visste hur de skulle bete sig och så vidare. Sen har det ju efterhand visat sig att det verkar varit hopkuk också av olika foton, eftersom det finns inget foto från sessionen som har exakt de här ansiktsformationerna. Men det är ju nästa fråga. Och Dress to Kill är ju fräsig på sitt sätt, men där har vi det igen, sminkade herrar, men inga kostymer. Och det måste ju ha varit det folk ville ha. Att folk ville ha dräkterna, för de hade ju spektakulära dräkter också. Konstig idé. Samtidigt så vet vi att idén egentligen var vad heter Kiss at Midnight. Och att de då gick med kostymer in i en telefonkiosk och ut ur telefonkiosken med sina dräkter. Men det blev ju aldrig verklighet, utan det blev bara ett foto med kostymerna. Och mittemellan där har vi då Hotter than Hell, där vi har en förvisso ganska suddig bild. Det får jag ju tillstå. Men vi har Kiss, vi har en spektakulär bild på dem med dräkterna och allting. Baksidan var ju alltid lite konstig, för Jeans dräkt var ju inte alls rätt. Och Ace hade ju den här konstiga trikon, och Paul hånglade med någon grön sminkad brud. Ja, det var en konstig baksida, men det spelade inte så mycket roll, utan den fångade. Den fångade mig i alla fall, och den, jag antar att den fångar många av er. Och det gör den ju även när man sätter igång skivan, därför att Got to Choose som introlåt är ju ett snilledrag. Det är en lite konstig produktion på den. Det har vi pratat om säkert, och det kommer vi att fortsätta prata om alltid. Hur man tänkte. Och alltså, trummorna låter ju inte som riktiga trummor, kan jag tycka. Cymbalerna låter som att de är inspelade för fort och sen nersänkta i hastighet, för att de liksom, de rasslar så länge och så dovt. Men samtidigt, när den här högupplösta versionen kom i digital form för ett par år sedan, och jag lyssnade i hörlurar på den, då var det som att man kunde höra bortom det för första gången. Det var som att höra skivan på nytt faktiskt. Och jag måste säga, när man kom till Going Blind och trumintrot där, så bara, men det är ju riktiga trummor. Det är ju inte tre Suegas-burkar mixade på ett underligt sätt, utan det är ju riktiga trummor framförda av en riktig trummis. Så den högupplösta versionen där, den öppnar mina ögon ytterligare lite för en skiva jag redan innan tyckte väldigt mycket om. Men där blev det på något sätt som att, så här är det ju. Det måste ju ha varit det här de menade med, som de inte kunde få fram 1974. Det är ju spännande att tänka sig, när börjar Hotter than Hell? För det är ju ett suddigt år, 74. Allting går ju in i vartannat. Dräkter och smink och så vidare. Men det finns ett par skiljelinjer, och det är det här jag kommer till upprepningarna säkert. Så för nu anteckningar, ni som vill klaga. Men glöm inte att ni bara skickar det till någon annan. Den 19 april 1974 så spelar Kiss i Chicago på Aragon Ballroom. För övrigt samma ställe där Ace spelade in sin Live Plus One-skiva 1987. Och detta giget har vi ganska många bilder ifrån. Det som är lite speciellt då med att titta på de här bilderna, det är att det är den allra sista gången som Kiss spelar i sina gamla dräkter. Och med gamla dräkter menar jag de här allra första hemkokta, hemvävda gardinerna till dräkter. Därför att deras Hotter than Hell-dräkter, som vi kan kalla dem, och med Hotter than Hell-dräkter menar jag framförallt Ace trekant och Jeans skalle på bröstet, de gör sin premiär två dagar efter. Så 19 april i Chicago, titta på fotorna därifrån om ni får tag i dem, de finns på alla möjliga Facebook-sidor. Titta även på filmen, Super 8-filmen som ligger på YouTube, som heter Long Beach 74. Men det har vi pratat så många gånger om, att det är ju inte Long Beach, utan det är ju Detroit. 13 april, alltså 6 dagar innan Chicago, och faktiskt gigget innan Chicago. Om jag inte missminner mig helt, jag dubbelkollar bara för jag vill komma med rätt information här och se så att ni inte klagar på det. Nej, jag hade lite fel. 1, 2, 3, 4, 5. Det är 5 konserter mellan Detroit och Chicago. Och så Detroit är 5:e näst sista giget med dräkterna. Men det är i alla fall den enda riktiga filmen vi har från en konsert på de här dräkterna. Så titta på den filmen och tänk att, ja, men det här är ju den enda gången jag kommer att få se det här på film. Och sen titta på fotorna från Chicago, att, ja, men det här är ju sista gången som jag får se de här dräkterna. Därför 2 dagar efter Chicago så spelade Kiss i Charlotte på en klubb som heter Flashes. Och där hade de för första gången sina nya dräkter. Paul hade silverflärpar på sitt rockslag, och Gene hade skalldräkten. Vi vet inte om Ace hade trekanten, därför att det finns bara 2 foton från Charlotte och Ace är inte med på dem. Men det är ju rimligt att anta att eftersom de andra hade bytt, så kanske han också hade bytt. Men det är bara spekulation, och det är ingenting som vi kan förankra än så länge. Ett par dagar efter Charlotte-giget så ger sig Kiss ut i Central Park. Och det blir den här stora fotosessionen när de knallar runt och fjantar med pensionärer och crashar en picknick och lite sånt. Och där har de ju de nya dräkterna också. Men det är alltså som sagt, då har de redan premiärkört dem på en konsert. Så här skulle man på något sätt kunna tänka sig att ja, men april där börjar Heart of the Hell. Men det är ju lite långsökt, för skivan släpps ju inte förrän i oktober. Vad kan man mer, hur kan vi mer titta? Vi kan titta på låtlistorna. En grej som är rolig med Kiss hela tiden 74, det är ju att de kör låtar som inte finns på skiva. Speciellt när man har släppt en ny skiva, då borde man ju rimligen spela låtarna från den skivan. Men redan från början har de ju bestämt sig för att verkar det, så att live är en annan, another beast, a different beast. Därför att de kör She redan från början, och de kör då Baby Let Me Go ända sedan klubbdagarna. Baby Let Me Go kommer att byta namn och heta Let Me Go Rock'n'Roll senare, men ända fram till 4 oktober 74 så heter den Baby Let Me Go när de spelar den live. Och det är också lite sådär, det kan man också fundera lite på. Varför väljer man att göra det? Varför väljer man att spela låtar som ingen har hört? Hur förväntar man sig att det ska gå igenom? Men ja, det kanske är så att de anser att vissa låtar på första skivan inte höll live. Fast Cold Gin kunde de ju kört hur mycket som helst. Det är ju en sån, den har de ju aldrig kört alla turnéer efteråt. Men den var ju bara med på vissa gig här första halvåret 74. Vad har vi med? Kiss in Time kan jag väl förstå. Acrobat kan jag väl förstå. Och sådär. Men det är ändå lite konstigt att man drygar ut setlisten med osläppta låtar när man då har en skiva med låtar på. Så man kan titta på, om vi tittar på den sista kända låtlistan vi har från första turnén, det är 4 augusti i South Bend, Indiana. En härlig liten kassettinspelning som faktiskt dök upp för inte så hiskeligt många år sedan. Så det finns fortfarande hopp om mänskligheten och hopp om mer kul i poolen. Den är ett typiskt standardsätt för att vara då första turnén 74. Jews, Nothing to Lose, She, Firehouse, Strutter, 100,000 Years, Black Diamond, Baby Let Me Go. Typiskt standardsätt, finns ingenting i denna som är ovanligt och... Samtidigt så vet vi att här har de börjat spela in den nya skivan. I alla fall göra demos för det. Och det har ju alltid hetat det där. De hade ju inte tid att göra demos och så på den tiden. Därför att det var turné och sen var det skiva, turné och skiva. Det har ju visat sig vara en sanning med modifikation. Eftersom de till Dressed to Kill till exempel var de i studio i redan i januari 75 i Los Angeles. Och spelade in några låtar varav två och kom på skivan. Och här har vi ju faktiskt... den 23 juli är det väl? Ja, 23 juli så är Kiss i Minot Studios i... Var ligger den? Ett ögonblick. Minot Sound Studios i New York, White Plains, New York. Och spelar in 4 låtar på en dag. Då spelar de in Mainline, Parasite, All the Way och Who's Your Baby. Och det här är ändå lite coolt, för det här betyder ju, eftersom det finns lite då papper på detta, så kan man ju hoppas att låtarna finns kvar. Och eftersom det då tidigare har hetat att de spelar inte in några demos, kan man anta att det här faktiskt är en början till skivan. För där är lite olika ljudbild på skivan på låtarna som skulle kunna, nu har inte jag kollat idag exakt om det är de här 4 som skiljer sig, men där finns lite olika, det finns lite differenser i ljudet beroende på låt. Så kanske är det här en slags grund, precis som att Rock'n'Roll All Night i januari 75 är grunden till skivan, även om inte allting är med, de dubbade basen och lite sånt, men trummorna är samma. Det här tycker jag är intressant att fundera på. Och så just att de lägger det på en dag också, 4 låtar. Det är ju garanterat, så är det ju inte färdiga produkter, utan det är väl någon form av demos, men där kan ju ha funnits någonting. De kan ju plocka trummorna eller något, man vet inte. Förhoppningsvis kommer ju detta ut någon gång också. Det är ingenting som döljer sig i några hoarders arkiv och sådär, utan det här är bara paperwork som vi kan titta på och veta att det ägde rum. Förhoppningsvis är bandet sparat. Det skulle ju vara otroligt sorgligt om det inte var det, såklart. Vad har vi med sen då? Ja, då har de alltså börjat spela in i alla fall. De har börjat dema låtar i juli där. Men i augusti så är setlisten fortfarande samma som den alltid har varit och så vidare. Det som händer sen är att skivan spelas in i augusti. Ganska fort såklart, för att det är ju ändå turnédags och så vidare. Och 4 oktober gör de sitt sista gig på det som man skulle kunna kalla för Kiss Tour. De spelar i Houston på Music Hall och det finns lite foto från det giget som inte alls är särskilt spektakulära. Men det är i alla fall det sista giget. Sen dröjer det 13 dagar innan de går ut på nästa turné som då sensationellt nog är dubbad Heart of the Hell-turnén. Här har det då hänt lite förändringar, därför att nu har låtlistan börjat anta den formen som kommer att bli den så att säga klassiska. Det finns en lite större struktur i låtlistan och det finns framförallt några nya låtar. Fortfarande få nya låtar, men ändå. Vi hade ju turen när Kiss Alive Forever kom ut, så visade sig att de två, hur säger, inte det första giget, men de två nästföljande gigen på turnén faktiskt var inspelade, och man drömde ju att måtte detta komma ut, och det har det gjort nu. Det är klockrena soundboarding-spelningar från Heart of the Hell-turnén, en turné som vi inte har någonting publikinspelat ifrån, utan det är bara det de själva har spelat in, det vill säga de här två gigen plus San Francisco 75 i januari. Och där har vi låtlistorna som nu istället då låter Deuce, Strutter, Got to Choose, Firehouse, She med gitarrsolo, Nothing to Lose, Parasite, 100,000 Years med trumsolo, Black Diamond, Let Me Go Rock and Roll för första gången och Cool Gin. Det är ju lite fräsigt, ett par nya låtar, Got to Choose och Parasite, Let Me Go Rock and Roll heter rätt. Samtidigt så är det samma gamla låtar då från första skivan. Det är precis som att de fortfarande har svårt att pusha den nya. Och det kommer bli ännu värre på Dress to Kill. Det vet vi ju att där körde man Come On and Love Me, men det dröjde innan Rock'n'Roll All Night kom med i låtlistan. Och sen så var det bara sporadiska framförande av Room Service och Two Timer. Den vet vi inte ens om den är spelad live. Ladies in Waiting några enstaka gånger och sådär. Det är också konstigt att spela in en skiva som man sen... Fast okej, den har ju She på sig och den körde de ju, fast den körde de ju som 73. Ja, det är de här valen. Det är det man skulle vilja prata med dem om, fast de minns ju inte hur de tänkte, eftersom de bara minns att de är störst, bäst och vackrast och we chew them up and spit them out, bla 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 bla. Men jag skulle vilja prata om de här detaljerna. Undrar vem man skulle prata med då. Antagligen ingen som kommer ihåg någonting. Heart of the Hell är ju dessutom en väldigt, väldigt kort turné. Den börjar den 17 oktober på Thunder Chicken. Det finns lite foto från detta hemkokta gig. De hade inte med sig sina egna grejer eller någonting, så att det ser väldigt roligt ut. Finns ingen inspelning dock, och det kanske vi ska vara glada för, fast det är klart vi inte är. Vi är ju jätteledsna för alla inspelningar vi inte har. Det spelar ingen roll om bandet wobblar lite, utan det finns det en inspelning med Kiss från 74, så är det magiskt. Om bandet wobblar på en inspelning från 2013, då jag hade nog inte lyssnat i vilket fall, men jag hade ju lyssnat ännu mindre. Men från 74 så är det inte mitt problem i alla fall. Att någonting är lite ålderstiget. Turnén börjar som sagt 17 oktober och varar ju bara fram till februari 75. Det lustiga är ju då att då har man gjort en turné som varar knappt 4 månader. Och passat på att lagt in ytterligare en ny låt, för de kör ju Watching You i San Francisco den sista januari 75. Det vet vi ju eftersom vi har den på film. Och där har ju Gene även fått gå tillbaka till sin gamla dräkt. Det kan man ju tänka lite på också. Att när jag sa det att den 19 april var sista gången de körde sina gamla dräkter, så är det ju sant på ett sätt. Men den här skalldräkten Gene hade var ju tydligen inte särskilt hållbar. Redan i Passaic den 27 april, tror jag, bara några gig efter första giget, så är hans skalle svart, precis som att det vita har trillat av. Och sen så någonstans där på sommaren så försvinner hans dräkt och den verkar inte fungera alls längre. Så då tar han tillbaka sin hemvävda gardin till dräkt och kör den året, eller har tagit en hel turnén ut där. Men Ace har ju kvar trekanten och Paul har kvar sin dräkt. Paul slutar faktiskt ha den här kavajen rätt så tidigt också. Det är väl Hotter than Heltzon en, ja, som han slutar ha den här med rockslaget med silver på, utan han kör bara det snygga midjespännet och de fina tajta byxorna. Där vi hänger till vänster, som det heter. Så Hotter than Heltzon en tar slut och ganska så fort går man ut på nästa turné. 19 mars i Northampton har man lite premiär för nya Kiss-showen. Som, eller nej, det har man inte i Northampton, för intervjun efteråt så säger Peter att ni skulle kommit till Beacon istället om 2 dagar för att vi ska visa upp en helt ny show där som kommer att blow everybody away. Och det gjorde det nog, för tittar vi på fotorna från Beacon så ser folk rätt så vilda ut. Men samtidigt så ser Kiss väldigt tamma ut. För det hände inte så där vansinnigt mycket. Men det hände nog mycket jämfört med året innan. Och det är mycket det som är snacket. Det kom en fråga. Jag la ut ett klipp för övrigt. Det här är sidospår. Jag la ut ett klipp nu. Jag har hittat en lite bättre variant av Gröna Lund 76. Den längsta filmen. Fortfarande ingen master på den. Men det var i alla fall en bättre kopia än den som fanns ute innan. Så jag slängde upp den på YouTube och länkade ut den på alla andra forum, och då var det någon jeppe på något forum: men var är den där spektakulära showen som skulle vara? Ja du, 1976, vad var det som var spektakulärt då? Var det ABBA? Eller var det Deep Purple med sina 2 lastpallar? Jag vet inte. Sen var ju Gröna 76 var en nerbantad show, de hade inte loggan och trumsetet lyfte väl inte sig, tror jag. Men de hade konfettiregn och de hade eldar. Så att det var nog rätt spektakulärt, men det, om man jämför det med YouTube på Ullevi, så kanske det inte var den största scenshowen i världen, men samtidigt kan man ju inte jämföra allting med hur det ser ut idag, för att då har man inte förstått någonting. So sorry. Var var vi någonstans? Ja, men vi var i Hotter than Hell, det var ju den skivan vi pratade om, den är ju bra. Det där är flera bra låtar på den skivan faktiskt. Och när vi då det som händer är att Hotter than Hell, de hade faktiskt lagt till låten Hotter than Hell i San Francisco också, kommer jag på nu. Så det betyder att man så att säga kilade in låtar från skivan efterhand som turnén gick. Och det var ju nog sista gången som det hände. För tittar vi sen på Dress to Kill, så visst, som jag sa, man körde några låtar sporadiskt. Men efter att Alive släpps så slutar man ju nästan kila in låtar. Därför att där liksom, ja men okej, nu har vi ju skapat ett koncept som heter Alive. Vi har skapat en live-skiva som folk nu kommer att förvänta sig. Då måste vi börja köra den också på det här sättet och kan inte avsticka för mycket från den. Någon enstaka låt byttes lite då och då, och framförallt Watching You och Rock Bottom såg vi ju väldigt sällan i låtlistan 1975-76. Men och turnéerna efter det ska vi inte tala om, alltså. Det enda som hände var ju att man körde någon ovanlig låt i början av turnén som sen togs bort. Eller någon ny låt som Hard Luck Woman 76 eller Love 'em and Leave 'em, som kanske spelades på första giget men den repades i alla fall. Men sen var det ju standard, alltså vanliga låtlistor hela vägen. Man slutade kila in låtar därför att produktionen blev för stor. Det var för mycket som hände. Och det är ju, ursäkta, det är ju lite synd, eftersom så fort någonting blir så stagnant så tar det ju lite död på kreativiteten. Och det är väl egentligen det som, även om Kiss 77 är fantastiskt bra och sådär, så det finns ju någonting i de här första turnén och Hotter than Hell turnén speciellt, som är något så in i helvete rått. Vi är ju som sagt, vi är ju välsignade med några ljudinspelningar. Framförallt från första turnén har vi en hel hög med ljudinspelningar, tack vare att radion tvingades pusha Kiss så hårt när Larry Harris åkte runt och sög av folk och bjöd dem på knark. Och det betyder att vi har det Long Beach och Detroit och allt vad det är för någonting. Och sen har vi då lite 2 soundboard tapes från Hotter than Hell turnén och en film. Och vi ska ju vara fruktansvärt tacksamma för allt detta, eftersom det var ju väldigt få, bevisligen, människor som stod med en bandare och spelade in dem. Alltså ska vi vara tacksamma för att vi har fått i alla fall dessa inspelningar och kan skapa oss en bild som inte bara är beroende av 4 bilder i tidningen Poster, utan det finns faktiskt rent audio eller audiomässiga bevis på hur bandet lät, vad de gjorde och så vidare. Och har man då en hel uppsjö bilder från något gig, det finns från Long Beach, jag ska se hur många bilder det är jag har. Long Beach, sista maj, ska vi säga, där har jag inte mindre än hiskeligt många. Ja, där har jag 110 bilder, något sånt. 115 bilder. Det betyder att den personen har tagit 115, det är faktiskt samma fotograf på nästan alla också. Så den personen har tagit 115 bilder på det giget. Sätter man dem i sekvens så får du en rätt bra bild av hur det giget såg ut och lät och hände. Och det ska vi som sagt vara fruktansvärt tacksamma för. Det finns lite film, fast det är ju inte från Hotter Than Hell. Jag la ju ut den här lilla reklamfilmen för Hotter Than Hell-skivan som visades i Kvitt eller Dubbelt, var det va? 1986. En minut är det. Kiss livebilder från 74 och Kiss på hotellet. Det är ju en alldeles enastående minut. Man blir fortfarande alldeles tårögd av att se den. Så var det någon som frågade mig igår på Facebook-sidan att finns råmaterialet kvar? Vi hoppades ju på det. När Bill & Coyne lämnade oss för några år sedan så hittar man ett litet valv där med gamla band i. I-videon kommer därifrån bland annat. Och det var ett band som det stod Fort Worth på. Det har vi aldrig fått klarhet i vad det var. Jag hoppades att det skulle vara råmaterialet från Alive 2-reklamen. Och nu måste vi då tillägga att råmaterial är inte samma som att man filmade hela konserter och så vidare. Många pratar om den här Asylum Pro-shotten och så hänvisar man till klippen då i God Gave Rock and Roll to You-videon och så vidare. Det man gjorde på Asylum, det var att man hade en 16mm kamera som filmade 3 reels på andra giget på turnén i Nashville 30 november 1985. De här 3 reelsen, några reels, eller ett reel filmat från mixerbordet på stativ så man fick lite logga och lite highlights. Och sen så har vi från fotopitten 2 reels och lite ute i publiken. Men det är alltså ingen komplett pro-shot som finns. Det här har man sen då använt i reklamfilmer för turnén. Man använde det i Gold Green Rock Roll TV-videon och så vidare. Och folk blev då, då har de tagit det eftersom de har tagit de andra livebilderna från Houston 77 och så som är kompletta pro-shot, så tror man att då är detta en komplett pro-shot. Men det är det alltså inte, utan det är 16 minuter eller nej, inte ens det. 12 minuter eller 14. Därför att man filmade highlightsen utan ljud bara för att kunna göra sådana här små reklamfilmer för att pusha turnén ytterligare och så vidare. Och det Kiss gjorde 1977 var att man filmade lite highlights i Houston, alltså inte de här tv-filmade som då gick ut på jumbotronerna. Utan Kiss hade 2 egna kameror där. Highlights i Houston och highlights i Fort Worth. Och sen klippte man ihop detta till Alive 2-reklamen. Och det man gjorde 1974, det var att man hade en kamera i en liten ort som hette Fraser i Michigan. Länge snackades det om att orten var Parsippany, tror jag det uttalas rätt. Jag ska titta här. Parsippany i New Jersey, den 9 maj. För att där fanns det foto på att loggan stod vid sidan av scenen. Och det gör den ju på filmen. Men det stämmer inte. För det är fel arena. Utan det som... arenan som man filmade i heter Hockeyland Arena. Och ligger i Fraser utanför Detroit i Michigan. Och datumet är den 14 maj. Ja, den 14 maj. Alla filmerna man ser när Kiss går på flygplatsen. Det är flygplatsen i Detroit. Och tror jag det i alla fall. Och sen så de här hotellet och så vidare. Allt det finns foto på. Det ligger också i Michigan. Och allt det här är alltså filmat inom loppet av knappt 2 dygn. Men alla livebilderna kommer från Fraser Hockeyland Arena. Och man behöver inte ta mitt ord på det. Utan man kan titta på Kiss-reklamen. Och så kan man notera den där stora vita balken. som hänger i taket som gör att det är väldigt lågt i tak, vilket då gör att Kiss ställer loggan vid sidan av scenen. Sen kan man bildgoogla Fraser Hockeyland Arena, därför att den arenan den lever i allra högsta välmåga och hushåller antagligen någon form av division 8-lag eller något sånt. Och balken finns kvar. Riktigt, riktigt coolt faktiskt, om man är lagt åt det hållet. Så det är roligt att se. Att det är roligt när man liksom får en bit information och sen kan man sitta själv idag med internet och bara mysbekräfta att jo, men det är faktiskt sant. Om jag åker till Fraser Hockeyland Arena och knackar på så kanske jag kan få lov att komma in och vara i lokalen där man filmade den här allra mest fantastiska 11 minuter långa filmen från 1974. 11 minuter? Vadå 11 minuter? Varför sa han 11 minuter? Den är ju bara en minut lång. Ja, det är ju det. När de då öppnade det här valvet, eller det här skåpet hos Bill & Coyne, så hoppades vi på någon form av råmaterial från Fraser. Men det fanns inte. Jag har fått veta lite grejer som fanns där och det var inget att hoppa jättehögt över. Men framförallt så saknar vi fortfarande råmaterialet från Fraser. Men det finns en rulle, och det här är ingenting som jag kan bekräfta, det är ingenting jag har själv, men jag har papperna på det. Och det är att dagarna efter Fraser-gigget så går det en faktura till Casablanca. Och den fakturan är på en color video film transfer 11 minuter. Jag skulle gissa på att det är råmaterialet, att det är allt de filmade. Jag tror inte man har hunnit klippa ihop en film. 1974 i maj så fanns ju inte Photoshop och Adobe Premiere och sånt. Utan jag gissar på att det här är en transfer, att de har gjort en slags snabb transfer så att folk ska kunna se vad det är de har filmat. Eller så är det en färdig film. De kan ha jobbat skitfort. Vi vet ju inte. Jag har bara det här ensamma lilla pappret. Color video film transfer 11 minutes. $35 i timmen. Tog 7 timmar att fixa. Och så lite skatt på det. Förhoppningsvis får vi veta om det finns 11 minuter från Fraser Hockeyland Arena. Eller i alla fall 11 minuter film med Kiss från 74 backstage och i hotellet och flygplatsen och live. Men än så länge vet vi inte. Det är bara till att hoppas. För varje dag som går så blir ju chansen att vi hittar det mindre. Och för varje dag som går så är ju chansen att vi får höra eller se just det där unika lite, lite mindre. Därför att folk dör, folk tröttnar. Ja, ni vet, man lägger kassetten i lådan på vinden och sen så glömmer man bort den i 34 år. Så ni förstår alla vad jag vill komma. Återigen, jag har vädjat tidigare och jag kommer vädja igen. Har du gjort någonting? Har du tagit bilder? Tog du bilder i Skandinavien 76 eller Köpenhamn 80? Sitt inte och håll på dem. Hade du med bandaren inne, sitt inte och håll på kassetten. Det finns ingen poäng med det längre. Du kommer aldrig att få några miljoner för den, men du kan göra folk glada med den. Jag längtar så efter den dagen jag får se den här filmen från Göteborg 80. Den som ser så rutten ut. Där till och med står Stockholm 80 i början. Var är mastertapen? Det måste ju vara någon som har bemödat sig att ta in en kamera och filma. Tänk så roligt det hade varit för hela Kissvärlden att få den, och så synkar vi på ljudet ifrån audiotapen som jag släppte ut genom en mycket god vän. Så synkar vi på det fantastiska ljudet på den bästa bilden möjliga. Och helt plötsligt så har vi en 7 minuter lång film från Göteborg 80 som kommer att se helt jävla amazing ut. Är det någon av er som sitter på ett videoband som ni fick tidigt 81, 82, någonting sånt där, där ni har just den här Göteborg 80-filmen, så släng gärna ner bandet hit så överför jag, för den ser ju rent bedrövlig ut, den som finns ute. Det är ju knappt färg på den liksom. Och många av er var ju gamla traders på den tiden. Det har varit jätteroligt, jag överför gärna och med förbehållet att jag vill släppa ut det. Jag vill inte att, nej, du får bara ta en kopia till dig själv. För livet är för kort för det. vi behöver hjälpas åt liksom. För det är så alla de här grejerna har kommit ut. Det är ju så 74-orna från Hot of the Hellton har kommit ut. Det är ju, man hittade banden i samband med Kiss Alive Forever-bokens tillkomst. Sen var de tyvärr väl förborgade, fördolda från allmänheten i några år. Många av oss slet vårt hår för att få tag i dem, och till slut lyckades några av oss få tag i dem med förbehållen att inte släppa ut dem. Men lyckligtvis läckte de ut sen, därför att det är fan 40 år gamla tejper med Kiss från 74. Det ska väl ändå alla som är intresserade få höra. Sen kan ju surövarna sitta där, den är inte komplett eller tejpen wobblar. Sitt du där och sura, det spelar inte mig någon roll. Jag hade semester, prinsesstårta och glädjetjut med kalsongerna över huvudet längs kanalen här i 3 dygn när jag fick soundboards från 74. Konstig inställning. Allting måste vara Blu-ray. I vilket fall, nu har jag gått så långt ifrån Hot of the Hell-skivan så att vi kanske inte ens kommer att hitta tillbaka. Men det gör vi ju alltid. Vi hittar ju alltid tillbaka till Hot of the Hell-skivan. Ska vi prata lite om låtarna på den också innan vi lägger på idag från vår lilla telefonkonferens? Got to Choose. En av de roligaste låtarna i världen att spela på trummor. Och kanske en av de mest välsnickrade Paul Stanley-låtarna genom tiderna. Snyggt riff, bra vers, hygglig refräng och så ett gitarrsolo på det som heter Fläskläpp. Jag har hört den live 2 gånger och det ena var med Kiss 2008. Jag hade precis på live-grejen där. Och sen så var det med Paul Stanley 2006. Och jag hade bara mördat för att få höra hört den 1975 eller 74. Det är verkligen en av mina absoluta favoritlåtar med bandet. Parasite, som ju fick ett andra liv. Den var ju spelad live ett par år, 75, och bortglömd sen för all framtid. Fram till att en viss Eric Singer kom med i Kiss igen, 92. Eller igen, när han kom med i Kiss 92. Och då plockar man fram den och 100 000 Years bland annat. Det var alltså första gången man spelade en låt från Hot of the Hell-skivan sedan 1978. Så som jag tidigare har nämnt, Eric Carr spelade aldrig några låtar från den skivan. Så Parasite fick ett andra liv där. Och det är väldigt tydligt att just Hot of the Hell-skivan ligger någon i bandet varmt om hjärtat. För sen fick vi Go In Blind på Foundations Forum-giget 93. Hot of the Hell tog de fram till Revenge-turnén 92. Let Me Go Rock'n'Roll, likadant där, Foundations Forum-giget. Och Watching You till Revenge-turnén. Alltså, man behöver ju inte vara hjärnkirurg för att fatta att okej, det är någon i bandet som gillar denna plattan. Och sen så hade kanske tiden gått, för som det verkar, om man ska vara riktigt krass, verkar det faktiskt vara så att bandet själva kanske inte var helt nöjda med den eller så. Eftersom låtarna försvann så fort från låtlistan. Det sista vi har är Watching You första veckorna 76 på Destroyer-turnén i juli. Och ja, okej, Let Me Go Rock'n'Roll. Men man kan se det på olika sätt. Jag ser inte det som att det är exklusivt från Hot of the Hell-skivan. Utan jag ser den som att det är en låt från deras barndom. Därför är den ju med ända fram till och med 79. Men Got to Choose? Ja. Efter februari 76 så är den ju väck. Parasite likaså. Going Blind spelades möjligen någon enstaka gång, men aldrig vad vi vet. Vi har inget bekräftat på den. Och där har vi ytterligare en låt som förhoppningsvis är med i Geneboxen. För den var ju 4 år gammal, 1974 eller 5. Hot of the Hell är ju med i och för sig på Destroyer-turnén. Det kan vi ju ge den. Och sen då B-sidan med All the Way och Mainline. Det där är ju låtar, vi hoppas ju att de är körda live. Men det finns ju återigen inga bekräftelser på det. Strange Ways likaså. Coming Home likaså. Antagligen är de spelade live. Någon gång. Sådär. Man testar och så. Men inga inspelningar. inga bevarade låtlistor med liksom äkta proveniens, utan det är bara min brorsas syra kusins ingifta svåger såg de på den här klubben, och då körde de fan i mig hela Love Gun-skivan rakt av 4 år innan den skrevs. Det tror jag inte på. Man kan gärna prata om det, men det är som en gammal bekant till mig sa när han fick kassetten med Köpenhamn 80, för han såg dem där. Och så sa han, det saknas ju en låt, kände jag inte med. Nej, men de spelar inte kände där. Jo, jag vill minnas det. Nej, den spelas bara i Australien. Då har jag minst fel i alla år. Yes. Antagligen präglad av att han, några år efter konserten såg Inner Sanctum-specialen och så bara, oh, coolt, jag hörde kände också. Därför att det fanns ju inte på kartan att man körde en låt bara på vissa ställen. Och det, så ser det ut för många liksom. Och det är ju helt okej. Alltså, man kan inte minnas allt. Det gör inte jag heller. Men det är ju därför jag å andra sidan jagar låtlistor och inspelningar och sånt. Därför att då får man bekräftelserna. Då kan man hänga upp det på någonting. Sen finns det fejkade grejer också. Det finns ju folk som tycker sånt är skitroligt att sitta och jävla internetgnomer som sitter och fejkar grejer. Men det går ju ibland att hitta någon form av proveniens, hitta någon form av fakta. Även om då vissa i världen inte tror att vissa grejer har hänt. Nu blev det sidospår här igen. Jag känner att vi är lite färdiga med Hot of... Nej, vi är inte färdiga med Hot of the Hell. Det är vi inte, utan vi har fan i mig knappt börjat. Men det är roligt att prata om den. Hur många av er, handen på hjärtat nu, hur många av er har satt era fingrar över de tecknade fingrarna i hörnorna och hållit upp skivan utan anledning, bara för att se hur det känns? Allvarligt talat, hur många har gjort det? Tänk nu lite där. När gjorde du det sist? Skulle vi kunna tänka oss att vi på torsdag klockan 20.00, alltså imorgon den 14 september, imorgon klockan 20.00, alla ni som har hört det här avsnittet, ta fram Hot of the Hell-skivan. Och när klockan slår 20 så sätter ni fingrarna på baksidan där och så håller ni upp Hot of the Hell-skivan. Framför katten, framför hustrun, framför farmor, vem ni nu har nära er. Eller i fönstret mot grannarna. Och så står vi så allihopa i 10 sekunder. Och så hoppas vi att det är just då som ryssen kommer och invaderar oss. Eller någon annan. För då står åtminstone några människor i världen med en Hot of the Hell-skiva framför sig. Och ska man gå, ska man dö, då kan man ju fan lika gärna dö med Hot of the Hell-skivan i handen. Oh, nu blev det sådär nästan lite sentimentalt här i slutet. Märkte ni det? Ja, som sagt, imorgon klockan 20.00 håller ni upp den. Ni behöver inte skicka bildbevis. Ni kan bara fnissa, för ni vet vad det handlar om. Ingen annan fattar. Och det är precis så vi vill ha det. Tack för att ni har lyssnat. Det var ett intressant avsnitt att göra. Bättre än det förra som blev värdelöst. Till alla er som bor i södra Sverige, och med södra menar jag långt ner, Blekinge-trakten. Jag vet inte riktigt hur mycket jag får gå ut med egentligen. Men det verkar ju någorlunda klart att den 1 november, den onsdag, så kommer det att hållas en kissföreläsning i Sölvesborg. Någon gång, jag är ju lite osäker på tid, ni kommer att hitta tiden på Facebook-sidan och...
Säkta.
Fick en häst i halsen. Ni kommer hitta tiden på Facebook-sidan Alex Room Service och även på mitt Instagram-konto och så vidare. Men jag tror det är runt 6:30 eller något sånt. Så alla ni som vill se på en Kiss-föreläsning, det är Sölvesborg 1 november i samband med deras kulturkalas. Jag tror jag får säga det. Och får jag inte säga det, då får de ju ringa mig, så får jag väl klippa bort detta eller någonting. Men vad skulle jag inte få säga det? De vill väl ha publik de också. Då blir det snack. Vi kommer mysa lite med Live 2 och det kommer bli lite roliga ljudklipp och annat kul i poolen. Och till alla er som vill att jag ska komma till Örebro eller Sollefteå eller Skövde eller Vagnshärad. Jag vill, det är liksom, det är inte mig egentligen ni ska säga till. Jag uppskattar det ska ni veta, men nu måste komma till Säffle. Ja, det vill jag. Men jag kan inte göra det själv. Jag kan inte bara ta datorn och sätta mig på tåget, ställa mig på torget och prata, utan någon måste faktiskt boka mig. Det är så, jag har ändå lite krav eller teknik och så vidare. Och ska jag resa alldeles för långt vill jag gärna ha någonstans att sova. Så på era lokala kulturföreningar och biblioteken, du var ju där, allt det här började en gång i tiden. Jag har ju länge, som jag tidigare har nämnt, har jag närt en dröm om att vi skulle kunna tillsammans titta på Kiss Meets the Phantom på en biograf, och så kör vi en specialföreläsning innan det här, om den tiden eller efter eller så, och så tittar vi tillsammans och sen skrattar vi gott och så. Så det hade ju varit jättefräckt liksom, och så bara make it happen, jag kommer, jag är inte svår och jag är inte speciellt dyr, även om jag, beroende på om jag måste ta ledigt från jobb eller ej, så har jag två olika tariffer. Men det rör sig liksom inte om 10 000, utan jag är inte gene på det sättet. Utan jag vill ju bara få liksom ersättning för att jag måste åka. Sen vill jag åka, så att make it happen. If you build it, I will come, som det heter. Och i övrigt så, ja, det här var roligt. Det här gör vi igen. Fast nästa gång så tror jag att vi kanske kommer att vara i havet. Tack för att ni har lyssnat. Och tack för att ni fortsätter att lyssna. God afton.